Hej och välkommen till Ekumeniapodden Fokus. Det här avsnittet är en del av en poddserie där vi djupdyker i teman som har att göra med mångfald och inkludering. Avsnitten är en del av Ekumenia Equal, vårt arbete för att bli ett mer jämlikt Ekumenia. Redan 2015 kom ett beslut från Ekumenias riksstämma som sa att organisationen ska arbeta med de här frågorna. Varför? Jo, för att inget ska stå i vägen för att barn och unga får möjlighet att lära känna Jesus. För att Ekumenia ska vara ett välkomnande sammanhang där alla får vara sig själva behöver vi möta alla barn och unga med kärlek, respekt och förståelse. För att kunna göra det behöver vi kunskap om alla barns lika värde och rättigheter, men även barns olika förutsättningar i samhället. I den här podden får vi höra personliga berättelser, upplevelser och erfarenheter av att på något sätt skilja sig från vad som anses vara det normala. Förhoppningen är att insynen i olika personers verklighet ska leda till fördjupad förståelse och goda samtal om hur Ekumenia kan vara öppet och inkluderande för alla barn och unga. Till avsnittet har även sakkunniga bjudits in för att bidra med vetenskap, fakta och en lite mer objektiv infallsvinkel. Ju fler röster och perspektiv vi lyssnar till, desto mer förståelse får vi för att kunna bygga ett mer jämlikt Ekumenia. Samtalen leds av Fredrik Karlsson och Julia Sjöström som båda har jobbat med Ekumenias mångfald och inkluderingsarbete. Nu kör vi! I det här avsnittet ska vi prata om barns rättigheter och till vår hjälp så har vi två gäster.
Linus Torgeby som arbetar på Rädda Barnen och Johanna Melin som är 16 år och scoutledare bland annat i Boda i Borås. Kul, välkomna hit.
Tack.
Tack, tack.
Vi tänkte börja med att lära känna er lite granna. Jag har inte träffat er, men om vi börjar med dig Linus, vem är du och vad gör du om dagarna?
Jag jobbar med barns rättigheter på Rädda Barnen bland annat och bor utanför Göteborg på Öckerö. Jag har 6 barn och har jobbat med barn i utsatta livssituationer hela mitt yrkesliv. Och jag är med i Nimbus Ekumenia också.
Och du Johanna, vem är du och vad gör du om dagarna?
Jag går på Bäckingsgymnasiet och studerar samhälle, demokrati och mänskliga rättigheter. Och jag är även med i Bodakyrkan där jag är scoutledare och hjälper till som assisterande ungdomsledare.
Wow, kul att du är här!
Tack!
Och då, första frågan då. Vad tänker ni på när ni hör barns rättigheter?
Jag tänker väl på rätten till exempel att vara delaktig och rätten till att få växa upp tryggt och få utvecklas. Och liksom rätten till, man är ju omyndig om man är ett barn, men man måste ändå få ha någon slags rätt i, liksom bestämmande rätt i sitt eget liv. Det blir väldigt tråkigt om allt är skrivet i sten och det är väldigt svårt att utvecklas som en egen individ. Om det konstant finns vuxna runt en som bestämmer exakt vad man ska göra hela tiden. Så jag tänker att barnens rättigheter finns för att skydda vår uppväxt och vår rätt till liv och frihet.
Ja. Mm, jag har inte så mycket att lägga till. Jag tycker det var jättebra. Mycket av det jag tänker också.
Och vad handlar barnrätt om?
Nej, men det handlar ju om det som Johanna sa. Alltså ett skydd och trygghet, men också att barn ska få en självklar plats i samhället och vara lika delaktiga i att forma sitt liv och hur vi lever och kyrkans liv och Sveriges liv och allting. Det är ju det handlar om på något sätt, att ge barnen en självklar plats och rätt till att vara med i samhället precis som alla andra. Och inte bara som någonting som ska formas inför framtiden eller någonting som ska tas hand om, utan vara fullt ut med så. Utifrån de förutsättningar som varje individuellt barn har. Så det handlar ju om barn som grupp, men också barn som liksom enskilda individer. Så. Och sen handlar det ju om ett system av lagar och konventioner som vi har tagit fram under en massa år. Så. Och barnkonventionen som har blivit lag. Och sen massa andra lagar som, där man liksom pratar om barn. Men sen handlar det också om bemötande, barns syn, hur man relaterar till barn i många olika sammanhang.
Du nämnde att barnkonventionen har blivit lag. Vad betyder det?
Det betyder att den text som är barnkonventionen som alla FNs medlemsländer skrev ihop, där man tar fram massa olika saker som Johanna nämnde, alltså utbildning, hälsa och hur det relaterar till barn. Från år 2020 så är den texten en egen självständig lag i Sverige. Så det betyder att alla andra lagar, alltså socialtjänstlagen, utlänningslagen, LSS, skollagen, de ska behandlas i relation till barnkonventionen. Och det är därför också man behöver tala om barns rättigheter specifikt och inte bara mänskliga rättigheter, för att vi vuxna har tendens att glömma barn och att inkludera barn, för vi har massa normer i oss som säger att amen, erfarenhet är jätteviktigt och ålder är jätteviktigt och vad du har varit med om är jätteviktigt. Och det behövs vuxna som leder. Men så kan vi se på Greta Thunberg och Malala och personer som har varit under 18 år som leder liksom en världsrörelse. Så att vi är inprogrammerade i vissa delar, och samtidigt så behöver vi skydda barn specifikt i andra delar. Så det är därför det behövs. Det är därför vi behöver jobba med barns rättigheter.
Det finns 4 grundprinciper i barnkonventionen. Vilka är de och vad betyder det?
Det betyder att det finns 4 artiklar i barnkonventionen som man i efterhand såg att men de här är ju jättebra för att forma verksamheter, organisationer, strukturer. Om vi använder de här 4 principerna, då kommer vi komma jättelångt i vårt arbete med barn. Och det var inget som var uttänkt från början, utan det utkristalliserar sig, och det är artikeln 2 i barnkonventionen som är icke-diskrimineringsartikeln, alltså alla barn är lika mycket värda, ingen ska diskrimineras. Artikel 3, barnets bästa i främsta rummet, eller vi måste bedöma det som är bäst för barnet först. Och artikel 6, rätten till liv och utveckling. Och artikel 12 som är inflytande, delaktighet. Och man kan lägga de här principerna på det som man driver. Men till exempel en scoutgrupp, och så tittar man, men får alla vara med här? Artikel 2. Nej, vi exkluderar ju barn som inte har råd att åka med på scoutläget. Okej, då måste vi göra någonting åt det. Artikel 3, barnets bästa i främsta rummet. Okej, många barn kommer direkt från skolan kanske till scouterna. De har inte hunnit äta mellanmål. Ja, men då gör vi en liten fika innan. För det är det bästa för barnet. Även om vi vuxna kanske bara vill göra scoutgången och sen ska alla åka hem. Artikel 6, rätt till liv och utveckling. Alltså vi vill ha en scoutverksamhet eller vad det nu är, som är utvecklande, där man får växa som barn. Inte där man hålls ner eller trycks bort eller så. Och artikel 12, då rätten till inflytande. Att ja, men barnen själva får med och bestämma vad, okay, men hur ska en scoutgång se ut? Vad tycker jag är roligt? Vad mår jag bra av? Vilken tid är det? Vad ska vi göra på lägerbålet? Allting så. Så det är så man kan använda de här 4 grundprinciperna. Och man kan skriva upp dem och så ha med sig dem när man planerar eller tänker eller liksom gör någonting. Och artikel 12 speciellt då, som den ska ju göra så att vi ta med barn tidigt i alla liksom processer från början. Så. Det låter lätt, det är inte jättelätt. Men det är viktigt.
Jag tänker, du Johanna är ju scoutledare.
Ja.
Så ett bra exempel med scout. Vad tänker du när du hör de här 4 grundprinciperna och att vara scoutledare? Och hur tänker ni på de här när du...
Ja, vi har försökt tänka mycket mer de senaste åren. När jag precis började vara med och hjälpa till att leda en yngre patrull, så köpte vi in en massa nya sovsäckar och liggunderlag och ytterkläder, och vi samlade in gamla scoutskjortor. För de som inte riktigt hade råd att åka på läger, så betalade vi lägren åt dem, och så fick det sovsäckar och sånt som vi hade i kyrkan som vi precis köpt in för att liksom inte diskriminera på grund av ekonomiska problem eller ja, så. Så det är sådana saker.
Jag vill ju vara en trygg och inkluderande organisation, och vi vill ha trygga och inkluderande föreningar. Hur tänker ni att Ekumenia kan bli ännu bättre? Tänker ni att jobba med de här 4 grundprinciperna?
Jag tror att känna till dem är jätteviktigt att ledare känner till barnkonventionen och åtminstone de här fyra grundprinciperna. Att barn som är med i verksamheter känner till sina rättigheter är också jätteviktigt. Så att man kan bygga det här tillsammans från, inte från grunden, men liksom förändra som du säger Johanna. Okej, men hur ska vi göra nu då med till exempel sovsäckar eller sådär? Det tror jag är ett jätteviktigt liksom, första steg. Så. Sen tror jag att som kyrka eller som grupp eller vad vi nu är, så måste man också välja, men vad är det vi faktiskt vill hålla på med? Vad är det vi gör som kyrka som är annorlunda mot andra föreningar eller allt annat som är ute i samhället? Alltså koppla barns rättigheter till det som man tror på. Det tror jag är jätteviktigt, för att det har ju liksom ingen motsättning i sig om som vi säger, som alla har rätt att bli Guds barn. Mm. Alltså i det ligger en rättighet. Och så sen om vi kopplar på det till barnkonventionen, då blir det jättestarkt.
Mm.
Men det krävs också ett arbete. Man kanske inte kan göra allt på en gång, utan man får börja i en ände. Och, ja, men vad har vi för särskilda utmaningar i våran grupp?
Mm.
Ja, men vi har en tonårsgrupp till exempel. Ja, men det är att det finns... Och då pratar man med de ungdomarna som är där. Så, men vad är det som är viktigt för er liksom? Ja, men det är det här och det här och det här. Ja, men då går man på det och så börjar man i den ändan. Så. Jag tror att vi har mycket traditioner och mycket liksom, så har det alltid varit i barn- och ungdomsverksamhet som vi måste jobba med. Liksom. Några sjunger alltid sol i barnkören. Varför? Vem får prata? Vem får inte prata? Hur ska det låta? Hur ska det inte låta?
Mm.
Alltså så.
Så ställa sådana här kritiska frågor. Liksom, varför är det så? Hur kan vi göra bättre?
Ja.
Och att prata om frågorna helt enkelt. Och känna till då de fyra grundprinciperna bland annat.
Ja, och samtidigt vet vi också att amen, många, eller alla vi och ni som lyssnar, är också ideella ledare. Man har inte hur mycket tid som helst. Men då tror jag också verkligen att det kan vara värt att ta bort en scoutgång till exempel. Eller vad det nu är. Man är ledare eller aktiv. Och så säger man, nu ska vi verkligen hinna sätta oss och prata om de här frågorna. Så man hinner göra det.
Mm.
Om vi ger barn inflytande så blir det också en bättre verksamhet. Alltså det blir det 100%. Det är inte bara någon slags krydda eller vi ska göra det för att vara snälla eller vad det nu är. Utan det blir roligare för alla. Det blir bättre liksom. Så, verkligen.
Har ni några tips på hur man kan jobba aktivt med delaktighet?
Det är väldigt svårt att komma på nya sätt att försöka jobba in delaktighet utöver det man redan gör. Men jag skulle kunna se att man kunde försöka prata mer om själva delaktigheten. För jag tror att i de flesta problem eller frågor så är liksom medvetenhet om frågan lösningen. Så att prata mer om delaktigheten skulle också väcka tankar hos individer om vad man skulle vilja vara delaktig i och vad man vill göra. Och man tycker kan vara, komma med nya idéer som grupp, och att det inte bara är en person som jobbar med delaktigheten, utan man måste göra det med alla och genom det försöka utöka delaktigheten.
Igen, att det här med delaktighet är inte heller någonting som vi är tränade till att hålla undan barn. Alltså så. Så är det ju ändå, att vi på något sätt tänker att amen, jag som vuxen vet vad barn behöver. Och det kan jag ju veta på ett plan. Jag kan förstå det, för jag har kanske kunskap om det. Jag vet att det är bra för barn att vara ute och röra sig till exempel.
Mm.
Men jag kan aldrig fatta hur det är att vara ett barn just nu. För jag är inte ett barn just nu. Och därför kan vi aldrig som vuxna tro att vi vet vad barn på riktigt lever i eller vad de har för någonting. Så. Och där tror jag att vi behöver verkligen som vuxna och som kyrka lyssna på barn.
Om vi ska komma in lite på det här som vi har nämnt tidigare med tro och livsfrågor och sådär, så är det någonting som Ekumenia verkligen vill. Att barn och unga ska få möjlighet att utforska den kristna tron och fundera på livsfrågor. Och då att koppla det till barnkonventionen. Vad innebär det att alla barn har rätt både till och från religion? Vad innebär religionsfriheten för barn?
Nej, men i barnkonventionen finns det ju liksom det var ju alla världens länder skrev ju den tillsammans. Det betyder att det var länder som har jättemånga olika religiösa traditioner och trosinriktningar på olika sätt. Och föräldradelen i barnkonventionen är också jättestark. Och vi vet ju också på något sätt att föräldrars tro och liv påverkar oss i jättehög grad. Många som är med i kyrkan är kanske det på grund av, eller från början, att men det var mina föräldrar. Det var de som tog hit mig. Men det barnkonventionen säger är ju liksom att varje barn har rätt till att enskilt uttrycka det och göra det liksom. Och man har rätt till att utveckla det liksom ur den positiva delen, och man ska kunna göra det självständigt. Sen har vi liksom den andra delen som handlar liksom om att rätten att skyddas från våld. Och då kan man prata om dels liksom fysiska övergrepp, men också psykiska övergrepp. Och vi vet ju också att det finns saker i kyrkan som kan vara skrämmande för ett barn. När man kan få höra saker, man kan liksom ha blivit skrämd av saker som vuxna säger eller vuxna gör i kyrkan. Och det är också någonting som vi måste tänka på liksom. Nej, men när vi pratar om saker inkluderar vi alla igen då tillbaka till grundprinciperna. Har vi en andakt där barn förstår vad som sägs? Sjunger vi sånger som barn kan förstå det? Eller sjunger vi bara ord som är som hippopladadadadadadadadadadad? Man kan säga vad som helst liksom. Det tycker jag också är viktiga aspekter ur det här att men när barnen är med i gudstjänsten, då ska de förstå det liksom fullt ut.
Mm.
Det kan jag tycka. Och de ska känna sig fullt ut inkluderade. Inte bara som en liten dekoration i gudstjänsten i början, och sen ska de gå ut därifrån till något annat liksom.
Mm.
Och där kan jag tycka att som ekumenia, både ungdomsförbundet och med kyrkan och alla kyrkor egentligen, kan tänka till och ge liksom generella tips. Och detta måste ni göra faktiskt.
Mm.
Så här måste det vara. Och här har ni lite tips på hur man kan göra.
Mm.
Om jag tänker på idrottsförbunden som en jämförelse då. Där man såg att i fotbollen, där slutade man räkna resultat. Inte förrän barnen var 12 år fick man börja räkna resultat i kupper och sånt. Och det tyckte man, det kommer aldrig gå. Mm. Det var en generell instruktion man gav alla. Och nu har det blivit jättebra.
Mm.
Och anledningen var inte att barn inte kunde hantera det. Det var för att vuxna inte kunde hantera det. För att föräldrar och tränare blev galna och skrek på barn, domare och sånt.
Ja.
Och samma här får man ju tänka till i kyrkan. Ja, men vad är det vi behöver göra specifikt som vi kan skicka ut alla kyrkor? Att det här måste ni tänka på.
Just det.
Det här, så här ska vi ha det för att barns rättigheter ska bli uppfyllda 100%. Så. Och där kan jag tycka till exempel som det här med sovsäckar och liggunderlag är ju ett klockrent exempel.
Mm.
Alltså, inget barn ska inte kunna vara med i någon verksamhet på grund av pengar. För då har vi hamnat väldigt snett.
Mm.
Och det måste vara jättetydligt uttalat så att det står på lägerinbjudan. Det står första gången man kommer till scouterna. Mm. Första gången du är med i tonår. Konfirmationen vad det var.
Mm.
Okej, alla är här. Vi kommer ta ut en avgift. Är det så att ni inte kan det, betala, så kom till den. Mm. Messa mig, skriv på Snapchat eller vad det nu är. Mm. Och säg det, så vet jag det, så löser vi det.
Du pratade ju om fysiska och psykiska övergrepp.
Mm.
Ekumenia har också börjat prata om något som kallas för andliga övergrepp. Och vi som kristen barn- och ungdomsorganisation vill ju kunna erbjuda liksom en kristen miljö där man kan få utforska sin tro, sin religion, men att inte bli påprackad eller liksom tvingad. Hur tänker ni att man kan ha ett sånt samtal om tro och religion på ett bra sätt utan att det för den delen blir otryggt?
Ja, vi har en grej där vi träffas på onsdag eftermiddagar och pratar om tro. Och det är liksom lite mer utanför de andra aktiviteterna där har vi andakter under de andra aktiviteterna. Men istället djupdyka lite mer i tro och prata lite mer om vad vi tror och hur det är att leva med sin tro utanför kyrkan. Så att inte alltid försöka, under scouterna så är det ju liksom barn som tar med en kompis från klassen Och då är det inte alltid så att man vill djupdyka för mycket och tvinga på någon och tro något, utan detta har vi liksom som en lite mer separat grej där vi bjuder in till att prata öppet om tro för att alla ska få känna sig trygga på de olika platserna och vara medvetna om vad de vill och vad de känner för att prata om. Såklart så är tro inblandat i våra scouter och andra grejer fredagkvällar också. Men det är lite mer djupdykande och samtalen om tron utanför just kyrkan och söndagar sker inte på samma plats som vi har till exempel scouterna. Och då tycker jag att ledargemenskap, alltså mellan ledare, är väldigt viktigt. För det måste finnas en viss samsyn mellan ledare på vad man pratar om och hur man blir någon slags förebild. Eller man blir liksom, man måste ju föregå med ett gott exempel, men då måste ju alla ledare ha någon slags gemensam bild av ett gott exempel. Mm. Så då blir liksom gemenskapen kring bland ledare också väldigt viktigt.
Ja, vara en förebild, inte vara ett facit, tänker jag, är också sådär. Som du säger, att det är det. För jag tror också att vi i kyrkan ibland så förstår vi inte hur svårt det faktiskt är att vara ung. Och vi förstår inte alltid hur vissa unga och barn har det. Alltså det är liksom, igen där, den här känslan att hemska saker är så svårt att tänka på ibland. Och kyrkan ska vara någonting positivt. Och det gör att vi ibland sätter skygglappar på oss.
Ja, man vill ju lätt gärna bläddra längst bak i matteboken och läsa facit.
Ja, precis. Ja. Ja.
Men det kanske kommer egna tänkande.
Ja. Men vi börjar närma oss slutet i det här poddavsnittet. Och du var inne på det, Johanna, med att vara ledare i en förening. Och bara så avslutande, vad har ni för tankar, tips till ledare i föreningar att tänka på när det kommer till det vi pratar om idag? Några så här konkreta saker som ni vill skicka med?
Nej, men jag tänker att ta ett tillfälle när ni kollar på barnkonventionen, kolla på de här grundprinciperna. Och så tänk igenom, ja men vi skulle vilja jobba med just den här delen av barns rättigheter. Och då kan det vara, ja men icke-diskriminering till exempel. Vilka barn får vara med? Mm. Är det någon som inte får vara med? Hur skulle vi kunna göra så att de här barnen får vara med? Vad har vi för normer i våran förening? Vilka är ledare? Vem får vara en ledare? Sen kan man tänka, men nu vill vi fundera på andakterna eller hur gör vi lägrena? Så att man tar liksom en bit i taget så. Och på något sätt våga vara lite liksom obekväm och prata och samtidigt som man har en gemenskap så.
En av sakerna som hjälpt mig mest under den korta tid jag spenderat som ledare, det är väl just det jag pratade om tidigare, liksom ledargemenskap. Och jag har frågat andra ledare om hjälp, för jag känner att jag hamnat i en situation där det har varit svårt. Och man kan, alltså, man lär sig hela tiden nya saker och kan behöva lite vägledning. Och då är det väldigt skönt att ha människor runt omkring sig som man kan fråga om hjälp. Så det har varit väldigt, väldigt hjälpande under tiden som jag har varit ledare.
Och jag vill också bara lägga till att som ledare kan man på något sätt, man vet inte alltid vad barnen som kommer till ens scout eller konfirmation eller tonårsgrupp eller vad det nu är, kommer med. Det kan vara så att du är den viktigaste, snällaste personen som det här barnet möter. Det är inte säkert, det är inte säkert att du kanske aldrig får reda på det. Och det är någonting som jag tycker att man också på något sätt ska bära med sig. Så att det här kan verkligen vara en räddningsplanka för vissa barn.
Mm.
Och det är någonting fantastiskt. Och att man ska veta det. För man kan fastna i väldigt mycket av det praktiska som ledare. Och att vi ska göra si och vi ska göra så. Och så glömmer man bort det på något sätt.
Mm.
Så att man fattar att men ja, vi är ju verkligen liksom Guds förlängda arm till barn på något sätt. Mm. Och barn som är kompetenta, som vi ska liksom, som ska vara med och allting så. Och sen tänker jag också att det är ju, i och med att barn blir rättighetsbärare, de har fått det här halsbandet med alla rättigheterna runt sin hals liksom. Alla rättigheterna i barnkonventionen, att skyddas och att stärkas och så. Då innebär ju det också att vuxna blir skyldighetsbärare. I kyrkan så är det ju styrelsen och församlingen och de vuxna som ska se till att barns rättigheter tillgodoses. vi kan inte lämpa över det liksom till ledare och sådär. De ska göra det de klarar av. Eller, ja, men det, här med, det ska inte vara liksom ungdomsgruppens grej, utan det här är hela församlingen, hela kyrkans ansvar. Så att styrelsen ska vara utbildad eller vara kunnig, känna till och sådär. Och det går ju liksom hela vägen upp i ekumenia i detta fallet. Att alla ska veta det liksom. De som styr, de som har mest makt, de måste också kunna. De måste också veta vad ett barnrättsperspektiv innebär.
Ut nu och tipsa dina kompisar att lyssna på det här poddavsnittet.
Ja, men då säger vi stort tack till Linus och Johanna för att ni har varit här idag.
Tack. Mm.
Tack.
Ja, där fick vi höra Linus och Johanna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av barns rättigheter. I slutet av avsnittet skickar de med oss lite tips och funderingar. Bland annat uppmuntras vi att tänka på barnkonventionens grundprinciper i relation till vårt eget ekumeniasammanhang för att värna om barns rättigheter. Hur kan du och din förening konkret utforma era verksamheter på ett bättre och för alla roligare sätt med hjälp av de principerna? Tack för ditt engagemang och kul att du lyssnar på Ekumeniapodden Fokus. Med ökad förståelse och goda samtal blir vi ett mer jämlikt ekumenia.